Bara ett ord innan jag ska börja predika. Jag fick det på morgonen. Vi hade Per-Erik Hallin hos oss. Han var med på fest igår. Ingela. Vi firar Ingela 60 år och var Per-Erik med. Så han satt vid vårt köksbord på morgonen och så delade han ett ord som jag tänkte, nej men det här, ja men det är precis det här som jag ska predika om. Och det är psalm 147 och vers 18. Gud han sänder sitt ord. Och hans ord är Jesus Kristus. Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnet strömmar. Och vinden den kommer med värme. Det frusna smälter. Gud sänder sitt ord. Gud sänder oss Jesus Kristus. Tack för förmånen att få predika idag. Oj, den står lite. Ursäkta. Så. När jag fick frågan så kände jag bara att jag vill predika om bön. Och vad kan vara bättre än att predika om bön första söndagen på ett nytt år? Så god fortsättning 2026 till er. Ett nytt år med Jesus. Ett nytt år med Jesus. Fantastiskt. Sen hinner man ångra sig 1000 miljoner gånger om. Varför lovar jag det här? Men det är ju så, när Gud lägger någonting på ens hjärta så finns det också en fight, va? Vi har också en motståndare som inte vill att vi ska tala ut Guds ord, att vi inte ska vara frimodiga, utan vi ska helst backa och hålla oss i det bekväma. Och jag vill inte det. Nej, jag vill inte det, utan jag vill kliva fram, jag vill kliva över båtkanten och jag vill ha med er också där. Kliva över våra båtkanter 2026. Våga lite mer. Sträcka oss efter lite mer. Jag är väldigt tacksam för de predikningarna som har varit nu de två sista söndagarna. Jag är tacksam för alla predikningar här. Så. Men jag kände att de två, de la liksom grunden lite grann för mig idag. Anna-Karin predikade för 2 veckor sedan om faderns kärlek. Fantastiskt. Jag tyckte hon målade så vackert och jag fastnade för det här ordet hineni. Kommer ni ihåg? Hineni, ni som var med. Ett ord som står några gånger i Bibeln och bland annat när Jesaja möter Gud på tronen där och han bara faller ner för han förstår att han är syndig, han är oren. Men Gud rör vid hans läppar och så säger Gud, vem ska jag sända, vem vill gå? Herre, herre, jag, sänd mig. Herre, herre, står jag till ditt förfogande. Hineni. Det var det hon predikade om. Det var fantastiskt. Och jag tänker att det här med faderns kärlek, barnaskapet i Gud är ju det är så viktigt i våra liv. Har vi inte det under våra fötter, att vi är trygga i vem vi är i Gud och vilka vi är i honom, så blir det kristna livet lite gungfly. För då vågar vi inte riktigt ha tillit till honom. Så att få hamna och vara i den här villkorslösa kärleken som inte kräver någonting av dig, utan det är en gåva som du får ta emot från Gud själv. Förstå att vi älskar det som de vi är och inte i första hand som det vi gör. Om du så skulle sitta still ett helt liv och inte göra någonting, så skulle du vara precis lika mycket älskad som den som kanske tjänade Gud hela sitt liv fullt ut. Det finns liksom ingen gradering i Guds kärlek, utan du är så älskad. Och det här får vi intala oss, det här får vi läsa om, det här får vi liksom vara i varje dag. Så att det blir som ett fundament i våra liv, att vi är älskade av Gud. Gud är vår far, Gud har omsorg, Gud bekräftar oss. Men så har vi också den här andra sidan av Gud som Gabriel predikar om förra söndagen. Att Gud är en helig Gud. Att vi slarvar inte med Gud, utan vi vördar Gud. Han är stor. Han är universums herre och skapare. Men jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, allt som du har berett. Ja, men vad är då en människa? Att du tänker på henne. Hissnar liksom. Gud är en helig Gud. Att vörda Gud, det är en annan sida av livet tillsammans med Herren. Och jag tror också att den är jätteviktig som en grund för våra kristna liv. Att vi inser Guds storhet och makt och väldighet. För det gör att vi får tillit och att vi vågar lita på honom. Vi vågar kliva fram och säga, Herre, Herre, jag, sänd mig. För jag inser hur stor du är, hur mäktig du är och hur mycket du älskar mig. Det är grunden. Det är grunden i våra liv. Och det här är ju här som är evangelium. Det är ju det här vi vill ge vidare också till andra människor. Så viktigt att vi blir trygga i vår Guds relation. För utifrån den grunden som vi ska växa och mogna som Guds barn. För jag tror att tanken är just det, att Gud vill inte att vi ska stå kvar på samma plats. Utan han vill att vi ska växa, att vi ska mogna, att vi ska bli mer trygga i vem han är. Och känna liksom att det finns en stabilitet i våra liv. Och inte bara för vår egen skull, utan för dem som kommer till tro som vi har runt omkring oss. Va? Att vi står fast, vi är mogna, vi har vuxit, vi kan hjälpa andra att gå med Gud. Vi kan lärjunga träna andra. Att vi får bli mer och mer lik Jesus, det tror jag är själva tanken med våra liv. Gud vill att vi ska bli hans efterföljare och bli mer och mer lik honom. Och göra skillnad i den här världen. Av hela hjärtat älska Gud och älska människor som han har skapat. Jag vet inte hur det är med dig, men lite så här som Per-Henrik sa i början, att när det är ett nytt år så brukar jag också reflektera och tänka lite grann, vad är jag idag och vad var jag för ett år sedan och vad vill jag med det här året, eller Gud, vad vill du, rättare sagt, för det är mer intressant, vad vill du med mitt liv det här året? Och det enda jag liksom har känt i mitt hjärta är att Gud, låt mig inte stå kvar på samma plats som jag står idag om ett år. Utan låt mig se att jag har vuxit med dig. Att jag har lärt känna dig mer. Att jag lär känna herdens röst mer än vad jag gör idag. Och det tror jag är ett av de viktigaste sakerna som vi kanske ska be om. För det är mycket röster nu. Det är otroligt mycket röster. Det är ett brus hela tiden. Att lära känna herdens röst tror jag är fullt avgörande för att vi ska klara av att leva fullt ut för Herren i den här tiden. Både som enskilda men också som församling. Lär känna herdens röst. Det längtar jag efter det här året. Jag vill inte vara kvar på samma ställe och jag hoppas du känner det också. Nej, jag vill också ha gått vidare. Jag är tacksam för det Gud har gjort. Jag är tacksam för det jag har fått vara med om. Men jag vill sträcka mig mot det som ligger framför. Herre, låt mitt hjärta bli präglat av det som finns på ditt hjärta. Det är min bön. Det står i, nu har inte jag sagt till killarna om det bibelordet, utan jag tänker bara referera det. Andra Petrus brevet, första kapitlet, de första verserna där 3-8, så står det just om det här med att vi ska vara uthålliga och att vi ska växa i tron. Jag kommer lite tillbaka till det, för jag tror att det är viktigt att vi liksom ser att det finns mer att hämta hos Gud. Det finns mer att växa in i, det finns mer att upptäcka. Att vi inte stannar kvar, att vi inte står och stampar och tänker att vi har dratt i handbromsen och tycker det räcker så här. Nej! Det finns mer, både för dig som enskild tillsammans med Herren, men också som oss som församling. Petrus, han skriver att vi ska se till att vi växer och att vi mognar. Och att vi kan förse din tro med godhet. Mer godhet. Kunskap. Och då handlar det om erfarenheter tillsammans med Herren. Att vi skaffar oss mer erfarenhet tillsammans med Herren, det gör att vi mognar och växer. Självbehärskning kan vi växa i. Uthållighet. Gudsfruktan som vi pratar om. Syskonkärlek. Mer kärlek mellan syskonen. Mer kärlek till Guds folk. mer enhet bland oss. Växa i det. Också kärlek till Herren och kärlek till de människor som ännu inte känner honom. Det här kan vi liksom förse vår tro med. Och det här kan vi mogna i, det här kan vi växa i, det är kvaliteter. Och då står det också så här i slutet på den här versen att för när vi äger dessa kvaliteter och de får växa till i oss, då blir vi inte ofruktsamma, utan då bär vi frukt. Så det har med fruktbärande att göra, att växa och att mogna naturligtvis. Då kommer det naturligt i våra liv att vi bär frukt och att människor ser Jesus i dig och mig. Men hur blir det här en verklighet då? Hur kan det här hända i mitt liv under det här året? Och hur kan det hända i ditt liv? Jag tänker att allt som vi önskar ska växa eller expandera eller vi ska nå ett mål på något sätt, det kräver tid. Det kräver omsorg. Det kräver fokus. Om du sätter upp ett mål i ditt liv, jag vill nå hit, ja, då kanske du får prioritera om lite grann, va? Stuva om lite grann i kalendern. Ja. Ta lite andra prioriteter för du ska nå det här målet. Och jag tror det är precis likadant med våra andliga liv och våra liv tillsammans med Herren. Det kräver att vi kanske får stuva om lite grann. Prioritera om lite grann. För att också ge tid för Herren att verka i oss. Att tala till oss. Att köra ner sina händer i vårat ler, va? Och forma oss. Det händer inte bara så där hur som helst, utan vi behöver göra medvetna val. Jag behöver göra medvetna val. Och du behöver göra det. Och vi som församling behöver göra det. För att få se mer av Gud ibland oss. Att vi får bli mer lika honom. En av de sakerna, tänker jag, är att umgås med honom. Att ge tid i bön. Och bön, när man närmar sig det ämnet, eller om man ska säga, eller den delen av det kristna livet, så inser man att det är som ett hav liksom, att upptäcka när det gäller bön. Läser man lite grann kring bön och väckelsehistoria och människor som har sett bönesvar i sina liv, så inser man att det finns en hemlighet här. Det finns någonting att komma åt här. Så det är som en värld, en bönens värld, tänker jag, när vi pratar om bön. Men för att vi ska kunna upptäcka bönens värld så måste det börja i våra egna liv. Vi måste få en egen relation med Herren först. Det är där det startar ut. Att du har det dagliga samtalet med Herren. Jesus är ju vårt bästa föredöme när det gäller att leva i bön och att leva i en direktkontakt med Fadern. Han gjorde ingenting och han sa ingenting utan att han visste att Fadern hade liksom initierat det i hans liv. Men han tog också tid. Han gick avsides, han gick upp tidigt på morgonen, står att i Markus 1:35 till exempel. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats. Och så bad han där. Det fanns en hemlighet i det här att gå till en enslig plats. Eller gå in i sin kammare för att be. Och nu tänker du, men det var ju Jesus. Han var ju fullkomlig. Ja, men han var människa. Han var 100% människa och han var 100% Gud. Han var begränsad, precis som du och jag, i kropp och tankevärld och känsloliv. Men han bestämde sig för, han tog medvetna val. Han sökte sin faders ansikte. Och jag tror han tänkte just på de här saltarsalmerna eller profetiska tilltalen i Jesaja, att jag vill bli stilla och besinna att Herren är Gud. Jag vill bli stilla och besinna att Herren är Gud. Upphöjd är han bland folken, upphöjd på jorden. Eller jag vill söka Herren medan han låter sig finnas. Jag vill åkalla honom medan han är nära. Eller kanske han tänkte, jag vill ropa till dig Herre och du ska svara mig. Och jag ska få höra om stora ofattbara ting som jag inte kände till. De här orden står i våran bibel. De är till dig, de är till mig. Det finns en hemlighet där att bli stilla, att komma nära, att lyssna, att vara angelägen, att ropa. Då kommer Gud. Det tror jag är viktigt, att vi får komma in i den här andningen med Gud. För bönen är som syret in i våra andliga lungor. Dialogen med Herren, det är som syret in i våra andliga lungor. Och om vi inte får syre, då vet vi vad som händer. I våra fysiska kroppar så släcks medvetandet ner och hjärtat slutar slå. Livet dör ut. Och så är det också i våra andliga liv. Om inte dialogen, om inte kanalen är öppen, om vi inte får det här dagliga närvaron och samtalet med Herren, så dör en relation ut. Så viktigt att vi låter det här leva och att det börjar här. Det börjar i din och min enskilda liksom kammare tillsammans med Herren. Och jag vet att många tycker att det kan vara lite svårt och jag blir så trött, jag sätter mig ner. Men man behöver liksom inte sitta ner, man kan gå. Jag brukar röra på mig, jag brukar ta min bibel och så läser jag Guds ord, så ber jag utifrån Guds ord och så rör jag på mig. Då håller jag mig vaken och det känns liksom att det är mitt sätt. Du kanske har något annat sätt. Du kanske vill gå ut i skogen och ta en promenad. Eller det viktiga är att vi är med Herren och att vi lär känna herdens röst. Att vi är där, att vi mognar, att vi växer där. Så vårt böneliv och det dagliga samtalet, det är som syre in i våra andliga lungor. Guds ord, som är Jesus själv, det är vårt bröd. Det hörde vi här förut. Gud, Jesus är brödet. Det här är maten. Det här är näringen. Den är också viktig när vi ska växa och när vi ska mogna och komma in i böneliv med Gud. Att vi vet vad Guds ord säger så att vi kan be utifrån Guds ord. Det är mäktigt att be utifrån Guds ord. Och vi ska inte bara äta kolhydrater. Vi kan inte bara äta de där orden som vi stryker under, som vi tycker är så gossiga. Utan vi behöver fett och vi behöver proteiner också. Och fett kanske är lite det här lite svårtuggade som vi kan tycka är lite jag hoppar över det var för jobbigt eller vad det nu är. Utan vi behöver allt. Vi behöver alla näringsämnena i Guds ord för att vi ska få helheten, att vi ska få hela bilden av vem han är och vad han vill i våra liv. En annan viktig del i bönelivet tillsammans med Herren, det är den helige ande. Det är den helige ande. Att inbjuda den helige ande, att inbjuda Guds närvaro in i ditt liv varje dag. Jag gör det varje morgon. Jag gör det varje morgon. Jag har bestämt mig för det första mina ögon ska se på, det är Guds ord. Jag ska inte titta på någonting annat. Jag sätter mig vid mitt köksbord och jag läser Guds ord. Och så ber jag och så inbjuder jag den helige ande. Var med mig idag, led mig idag, tala till mig idag. Gör mig uppmärksam på människors behov idag. Hjälp mig att höra, hjälp mig att se. Vilken tillgång. Vilken tillgång. Det är din och min. Den gåva till oss, den heliga ande, Guds egen närvaro. Så dialogen och ordet och helig ande. Att ständigt få leva i de här enorma välsignelserna. Den heliga ande, han släcker också min törst. Han talar till mig, han möter mina behov, han påminner mig om Guds ord. Och jag tänker det är så viktigt att vi liksom har den här relationen med honom. Den heliga ande är skillnaden. Skillnaden mellan min mänskliga förmåga och himlens resurser som står till vårt förfogande. Det är en väldig skillnad. Om vi ska kämpa i egen kraft eller om vi ska följa vinden. Det finns en förutsättning för att det här ska kunna fungera och det är ju någonting av det som står i Romarbrevet 12. Jag tror att vi får upp den. Därför uppmanar jag er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva för oss som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Här får vi liksom lägga oss på altaret. Och det gör vi inte om vi inte känner full tillit till Gud. Om vi inte känner oss fullt trygga i hans kärlek och vem han verkligen är. Men gör vi det, då gör vi det med glädje. Gud, här vill jag vara. Det här är min andliga gudstjänst. Jag vill förnyas i mitt sinne. Jag vill tänka dina tankar. Låt alla lögner, låt allting som liksom inte har med dig att göra få liksom fejda ut. Och låt det som är sant, det som är rätt. Det är det jag vill ha i mina tankar. Det är det jag vill leva i. Det där kan vara en bön. Romarbrevet 12. Om man känner att jag är lite tveksam där. Alltså. Det kan bli en bön i ditt liv. Gud, det här vill jag liksom. Jag vill kunna lägga mig där. Jag vill kunna bli förnyad och leva med dig på det här sättet. För det är ju så att bön förvandlar inte Gud, utan bön förvandlar oss. Det är viktigt att se. Det händer någonting när vi tar tid med Gud. Det händer någonting i oss när vi gör oss tillgängliga. Det är häftigt. Gud är densamme. Så att umgås med Herren varje dag, det är den största gåvan vi har fått. Så ta vara på den. Ta vara på den. Och praktisera gärna löftet i Filipperbrevet 4 och 6 varje dag. Precis det som du talar om här med Guds frid. Hur kan vi behålla friden mitt i kaoset? Hur kan vi behålla friden mitt i bekymren? Ja, men läs Filipperbrevet 4 och 6. Bekymra dig inte för något. Utan låt Gud få veta alla dina önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. För då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar i sin frid. Jag vet att det funkar. Jag vet att det gör det. Om vi lämnar över våra bekymmer genom bön och åkallan med tacksägelse, då bevarar han ditt hjärta och dina tankar i sin frid. Kan leva i det bibelordet varje dag. Det är ditt. Eller att be psalm 23. Fantastisk psalm. Täcker in hela livet. Gud är din herde och inget ska fattas dig. Han är med dig hela tiden. Om du så skulle gå genom dödsskuggans dal. Han dukar ett bord för dig. Även om det känns kaos. Så finns det frid att hämta hos honom. Det finns glädje att hämta hos honom. Det finns hopp. Och han smörjer ditt huvud med olja. Han låter din bägare flöda över. Och godhet och nåd springer efter dig varje dag. Om du går på hans vägar så springer hans godhet och nåd efter dig varje dag. Wow. Wow. Ta gärna till varna och ha lovsång och tillbedjan i ert hem. Låt det flöda ständigt. Det är också ett sätt att fokusera och att bestämma sig för. För när lovsången och tillbedjan flödar, då flyr ondskan och då flyr oron och fruktan. Den trivs inte i tillbedjan. Utan då får du den här friden, du får den här shalomet hemma. Och den hjälper dig också att fokusera. Så låt lovsång och tillbedjan flöda i ditt hem. Och använd också ditt tungotal i din bön och i din egna relation med Herren, så tänker jag att den heliga ande och tungotalet är fantastiskt. Om du inte har fått det så ska du be om det. För det är en hjälp i bönen, och det är hjälp framförallt att hålla ut i bönen. För ibland vet vi inte riktigt vad vi ska be. Vi vet att det här behöver vi be för, men vi vet inte hur. Då är tungotalet fantastiskt. Så låt det flöda över dina läppar. Dagligen, stundligen. Och det gör också att vi kan be ständigt. Du kan hålla på med någonting mitt i. Jag kan tänka när jag är på jobbet, jag håller på med någonting. Och så är det något jag tänker på som jag kanske behöver hjälp med. Då hör jag, om jag bara lyssnar lite. Kidjono mostoro lagindi rila santi kidjana nastradjoni. Risiki tidjana. Wow, det finns liksom en kanal. Och det är inte där det sitter, utan det sitter här. Så vi kan be ständigt. om vi liksom tränar oss i det här att be i den helige ande, så kan vi leva liksom som ett, i ett flöde varje dag. Så använd ditt tungotal. Och du kanske får plocka upp det. Du kanske har tappat det på vägen. Det kanske bara blev kvar några ord. Men plocka fram det igen. Fortsätt. Ge inte upp. För det är en styrka för dig. Det är en styrka för dig. Som sagt, det här är grunden för att komma in i bönens värld. Det är att vi förstår Guds kärlek, att vi förstår hans storhet, hans makt, hans härlighet. Att vi får en personlig relation med Gud som fungerar i vardagen, mitt i det vi är i, mitt i det vi står i. Då tänker jag, om vi var och en lever med den relationen med Herren, vad kan hända när vi kommer tillsammans här? Vad händer då? Om du och jag kommer tillsammans i gudstjänst, i tillbedjan, då är vi inte så fokuserade på oss själva, va? För det har vi redan klarat av tillsammans med Herren i våran kammare. Utan vi blir mer fokuserade på hur kan vi betjäna varandra här. Och när jag tillber, så tillber jag inte utifrån min känsla. Hur mår jag idag? Nej, jag mår inte så bra. Nej, då sätter jag mig ner. Nej. Jag tillber honom för den han är. Inte hur jag mår eller hur jag har det just nu. Jag tillber honom för den han är. För han är stor. Han är mäktig att göra det där som ingen annan kan göra. Tänk om vi kom tillsammans och hade den liksom fokuset ännu mer än vad vi har idag. Då kommer Guds närvaro. Då har vi Gud här. Då finns det ett altare där elden kan falla. Då kan det här få vara en nedslagsplats ännu mer kanske än vad det har varit hittills. Inte bara för vår egen skull, utan för dem som ännu inte känner Jesus. Jag hade en dröm igår natt. I natt sov jag inget bra, men igår natt. En fantastisk dröm. Jag tror jag ska dela den. Jag var i en gudstjänst, ett möte med Guds folk. Vi tillbad, vi prisade Gud. Och i mitten så var det som en stor bassäng. Som en stor dopgrav. Så här. Och vi var några stycken som stod i den här dopgraven. Och rätt som det så kommer Guds ande bara. Och folk bara strömmar ner i vattnet. Och vill bli döpta. Vill ge sina liv till Jesus. Och så kommer Pia springande mot mig. Och så säger hon: Karin, det är en kvinna här som precis kom in genom dörren. Och hon bara sa när hon kom in här: men Gud är ju här. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Hon vill bli döpt. Så hon kom ner i vattnet. Jag skulle precis döpa henne och så vaknade jag. Det var som Guds närvaro. Och det var ingen människa. Utan Gud var här. Gud var här. Och jag längtar efter det där, ni vet, när vi inte förväntar oss något från människor. Utan vi förväntar oss från honom. Vi förväntar oss från honom. Men det beror på också hur vi, vårt fokus. Vad är vi inställda på? Vad lever vi i? Vad hör vi på? Vad lyssnar vi på? Vad tar vi in i våra egna liv? Jag tror att det är det Gud vill föra oss in i. Vi har fått många profetiska tilltal till den här församlingen under många år. Jag har läst dem nästan allihopa, i alla fall de som finns dokumenterade. Men vi fick ett profetiskt tilltal här 2021 ifrån Rune Borgsö. Och det tycker jag sammanfattar väldigt mycket av det Gud har talat om under årens lopp. Vad Gud vill kalla oss in i som församling. Och jag tänkte jag skulle dela den profetiska tilltalet bara för att på något vis väcka någonting i ditt och mitt hjärta. Är det det här vi ska sträcka oss emot det här året? Detta jubileumsår. En ny tid med Herren. Jag läser den. Vind i anden, det blåser en mäktig vind, säger Herren. Och jag vill att ni kliver fram. Kom mina barn, ett rop går ut från min mun, säger Herren. Nu blåser det. Och det är mycket som kommer att hända på kort tid. Så kom upp på berget och var redo när vinden blåser. Om ni kommer upp så kommer ni att känna att tiden är inne. Nu ska vi agera. Nu ska vi ta initiativ. Nu ska vi investera. Nu ska vi sända. Och nu ska vi gå. Ni kommer att känna av denna vind och ni kommer att tycka om denna vind. Det finns en kraft att lyfta, säger Herren. Ni har byggt skeppet. Ni har byggt församling. Ni har byggt den här byggnaden. Ni har byggt in detaljer. Ni har varit noggranna. Det håller. Det är robust, säger Herren. Men nu ska vinden blåsa. Nu ska vinden lyfta er in i nya tider, säger Herren. Jag vill att ni är redo. Jag vill att ni spänner ut vingarna. Att ni hissar seglen. Så att ni är redo när vinden börjar ta tag i er, säger Herren. För det ni har byggt, det är hållbart. Det ni har byggt kommer också att hålla i turbulenta tider, säger Herren. Därför kallar jag på er. Se in i horisonten och våga tro det ni ser. Förbered er för mirakler. Förbered er för genombrott. Förbered er för strid. Det finns en kraftfull kallelse över den här församlingen. Den är inte bara ett fantastiskt hem för människor, utan den är också en aktör i Guds rike. En aktör i missionsbefallningen. Och så citerar han Matteus 16, 18 och 19, och det är ju när Petrus har bekänt att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus, på den bekännelsen, på den klippan ska jag bygga min församling. Det bibelordet finns med här också då. Och helvetets portar kan inte få makt därmed. Wow. Det finns en enhet i bön, det finns en enhet i förkunnelsen. Jag ser denna församling bryta mark för Guds rike i den tid som väntar. Men för det krävs mobilisering, militarisering. Kan man undra vad det är? Jag tror det handlar om vapenrustningen. Jag tror det handlar om medvetenheten av att vi är i ett krig. Men vi är på den segrande sidan. En djupare förståelse av att kliva upp och kliva in. Vapen och verktyg kommer ni att utrustas med. Och ni kommer att tycka om striden. Herren vill ge oss en ny auktoritet och en ny frimodighet. Och till sist, Herren vill ge oss nådens och bönens ande. Kan du höra Guds angelägenhet i den här profetiska tilltalet? Allt ska prövas, jag vet. Men jag kan inte se att någonting liksom inte går i enlighet med det som Gud har talat innan om. Hur får vi tag i det här? Hur får vi tag i det här? Jag tror att Gud kallar oss som församling alla tillsammans. Vi kan inte ha några få små bönekrigare som är i något hörn, utan det är vi tillsammans. Det är vi tillsammans. Och även om du känner, men jag är ingen bedjare. Tänk inte så. Säg inte jag inte kan. Utan du är viktig. Alla är viktiga. Din bön är viktig. Vi tillsammans kan kliva in i det här och be om det här och säga, Gud, vi är villiga att kliva upp på det här berget. Vi vill ställa oss, vi vill positionera oss så att din vind kan blåsa. Så att det här som du talar om kan ske, inte bara för vår skull, inte för att vi ska känna lite ståpäls. Nej. Utan för att Öxnehaga, Huskvarna, Österängen, Jönköping, Huskvarna, Sverige ska få höra om Jesus och vilken stor Gud han är. Vilken mäktig Gud han är. Där vi bara får se, vad gör Gud? Vi bara får stå och titta på. För det blåser en vind. Och det finns ett öppet fönster just nu. Och den blåser inte bara i kyrkorna, hörni. Den kan blåsa förbi oss om vi inte är med. Människor möter Gud överallt. Unga människor möter Gud i sina pojkrum, i sina flickrum, för att de tittar på nätet och lyssnar på vittnesbörd om Jesus. Och de bara hungrar och törstar. Och det händer grejer hos oss. Det börjar röra sig. Vi har många av ungdomarna som har kommit till tro under det här året som vi har fått döpa. Fantastiskt. I friskvården börjar det röra på sig. I våra husgrupper som är evangeliserande, där kommer det människor hela tiden. De tar med sig sina arbetskamrater, de tar med sig sina vänner, för de måste få komma in i den här värmen, i den här närvaron. Det händer någonting nu. Och då behöver vi be in i det. Det händer något i det diakonala. Det öppnas dörrar. Vi öppnar dörrar till människor som har behov. Det måste finnas en församling, det måste finnas en bönemotor som är med och mullrar på. För vi får inte det här gratis. Det finns en fiende som vill hålla. Men vi måste vara lika angelägna om att se till att han släpper. Att han släpper. Så vi får ut av vår motpart där vi ska ha. Precis som änkans bön. Jag tror att det finns en kallelse över församlingen att komma upp på berget, på böneberget. För där vill han möta oss och där vill han visa oss vem han verkligen är. Ett sista bibelord, och det är ju det här kända som jag ändå vill läsa igen, för det är ett sånt löfte från andra krönikeboken 7:14. För om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber, söker mitt ansikte, omvänder sig från sina onda vägar, ja, då vill jag höra det från himlen. Och jag förlåter deras synd och jag skaffar läkedom åt deras land. Det handlar om ett land som ska få läkedom. Det handlar om Sverige. Yttrandefrihet, religionsfrihet, allting hotas. Vi måste bli mer krismedvetna, hörni. Men förstå att vi är på den segrande sidan. Gud har gjort under i det här landet förr. Gud har rört vid barn så att barn har ropat ut Guds ord till väckelse för vårt land. Gud har rört vid församlingar, vid bedjare som har ropat till Herren, och det har hänt saker. Han är precis likadan idag. En bedjande församling är en oerhörd maktfaktor i den andliga världen. Och Bibeln talar så tydligt om hur församlingens bön förlöser gudagivna skeenden över människor, över omständigheter och städer och länder. Jag tror just att det är så kraftfullt med, att det är så kraftfullt med bön. Det är därför det är sånt motstånd. Det är därför det är så lätt att vi hamnar i det där lite mindre farliga. Vi blir mer farliga om vi kommer tillsammans som ett hjärta och en själ och ropa till Herren och be till Herren att få se det han har talat om. Då blir vi farliga. Så bön gör någonting med oss. Där föds tro. För när vi fäster blicken på honom så inser vi att ingenting är omöjligt. Där inser vi att allt handlar om honom. Men han behöver ett överlåtet folk och överlåtna liv som kan bära hans närvaro. Det finns bara ett namn som står högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Och det är namnet Jesus. För allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Han har gett oss allt. Är vi beredda att ge honom allt? Ska vi be?